Vi följer ju Apostlagärningarnas 10 första kapitel nu under hösten, och tiden har nu kommit till Apostlagärningarna kapitel 6, andra delen, och kapitel 7. Och jag läser ifrån kapitel 7, vers 48. Stefanos sade: den högste bor dock inte i något hus som är byggt av människohand. Som profeten säger: himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den helige anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade den som förutsade att en rättfärdige skulle komma. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte har hållit den. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade honom ut ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Detta är ju knappast muntert värre, för att uttrycka sig milt. Stefanos, som var fylld av nåd och sanning, kom att bli den första av kyrkans martyrer. De som lidit och dött för sin tros skull. Och lidandets och smärtans tid för kyrkan, som ju på ett sätt tog sin början redan på korset och vägen till Golgata, kom att fortsätta och har på ett sätt också varit in i denna dag. Och det här har ju tagit sig väldigt olika uttryck i olika tider. I vissa fall har det rent konkret handlat om död och lidande. I andra fall har det varit en mer subtil form av trakasserier. Jag läste häromdagen ett exempel från 70-talets Östtyskland. Hur man i Vorpommern, alltså nordligaste delen av Östtyskland, i den delstaten hade sett till att få stopp på att ungdomar gick och konfirmationsläste. Så att lärarna i skolan frågade regelbundet: är det någon här som går och läser? Och om någon då svarade ja, så fick de stå upp hela den lektionen och hela nästa lektion och hela nästa lektion och nästa tills de satte sig igen. Och härom året fick vi ett vittnesbörd från Nordkorea som utsmugglats och berättade om hur en av de högsta generalerna i Nordkorea, den nordkoreanska militärstaben, kommit till tro på Kristus. Detta upptäcktes av den hemliga polisen och kan komma att avrättas. I just want to say to our English speaking friends that if there aren't enough headsets, you might take the stair up and sit next to Torni, who is translating, and then you will be able to pick up the preaching and the rest of the sermon in English. So feel free to do that if you want to. Den rapporten från Nordkorea vittnar om att det ännu i denna tid kan vara smärtsamt att följa Kristus. Att det bokstavligt talat kan få konsekvenser att ta korset på. Men även här hemma i Sverige så kan konsekvenserna bli sådana som inte alltid är så muntra. Vi har ju en del exempel. Vi har helgonlegender och martyrberättelser ifrån kyrkans äldsta tid. Vi har ingen som gäller just Sverige, men jag åkte bara här om veckan åkte tillbaka till Östersund ifrån Uppsala och passerade den plats där Stefan, vilket namn för övrigt, Stefan som ses som Hälsingland och Gästriklands apostel, där han enligt kyrkans berättelser och legender kom att möta döden. Vi har också andra exempel på legendberättelser som säkert har en sanning i sig på många håll om att tidiga ledare för kyrkan faktiskt kommit hit och dött för sin tros skull. Och som Tertullianus sa runt år 200, en av kyrkans tidiga ledare och en av de som kallas för kyrkofader, han har sagt det att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Och det kan ju tyckas något grymt eller som någon slags tillbaka till någon slags blod- och landkult eller någon slags stenhård hernutism eller motsvarande. Det som är poängen, det som han kunde se i sin samtid där kyrkan förföljdes av romarriket, var att för de som inte trodde, så människor som var beredda att lida för sin tro och ta konsekvenserna av det även om det blev svårt, det var attraktivt, för det visade att de har någonting som de inte bara är beredda att dö för, de är också beredda att leva för det. Och det livet måste vara någonting som är ytterst speciellt, och därmed blev det också attraktivt. Och så kan det också vara nu, att den tro som övervinner världen får bli synlig i livet hos dem som faktiskt lider för sin tro. Vi har ju i vår tradition och berättelse ett tydligt exempel på detta. År 1840, alltså för 170 år sedan, hur George Scott, som var missionär till Sverige från England, kom att fördrivas från Stockholm. Och det här kom ju att få stor påverkan för Carl Olof Rosenius, som ju var en av de tidiga ledarna för EFS. Stockholmseliten kunde inte tåla det att Scott predikade ett evangelium till omvändelse, till helgelse och till frälsning. Det var alldeles för magstarkt, så att en vårdag 1840 så var det helt enkelt en pöbelmassa som bröt sig in i kyrkan och avbröt gudstjänsten, och Scott tvingades fly landet. För kristen tro som handlar om omvändelse och helgelse, det var ingenting som Stockholmseliten ville höra då. För övrigt ska festligt sägas att knappt 40 år senare så kom en irländsk adelsman som stod i samma kyrkliga tradition som Scott till England, och det blev en överklassväckelse som fortfarande har fått konsekvenser i människors liv som jag har mött. Så att Gud har förunderliga vägar att nå grupper i samhället som är slutna för evangeliet. Inte tu tal om det. Hur ser det ut annars i Sverige då? Idag så har det blivit mer och mer legitimt att hacka på kristna på olika sätt. Vi har ju två grupper som det alltid är legal skottpeng på i det här landet. Traditionellt sett så är ju Sverige ett land där man kan säga vad som helst om katoliker. Och det går ju ett par hundra år tillbaka i tiden. Så jag misstänker att det är en normal fördelning av svensk befolkning. Det absolut läskigaste de kan råka ut för är att få se en bild på påven. Jag tänkte inte testa det här, men det är ändå, vi har en slags nationell neuros sedan 1600-talet om katoliker, vilket gör att man till exempel i tidningar kan skriva saker om våra katolska bröder och systrar som skulle rendera åtal för hets mot folkgrupp om man skrev dem exempelvis judar eller muslimer. Så det kan vi vara obs på. Sen får man naturligtvis säga vad man vill om människor som är med i Livets ord också. Jag säger inte att vi ska göra det, absolut inte. Men det här är två grupper som det är legal skottpeng på. Det är inte fritt. Det är inte helt socialt acceptabelt att snacka skit om EFS-are, men den dagen kanske kommer. Så då får vi vara beredd på att det är en situation som kan bli. För martyrskapet kan handla om sånt. Det kan handla om småpikar i media eller dumheter som sägs generellt. Men det kan också vara mer vardagsnära saker som inte innebär att blod utgjuts eller att man dör. Men det kan handla om att man som kristen upplever att ens grannar och vänner blir väldigt avståndstagande. Eller att man kanske kommer till tro eller förnyas i sin tro och så är man gift med någon som inte delar trons gemenskap. Kollegor som fnissar bakom ryggen. Det kan vara ganska tröttsamt. Och även om jag själv inte mött detta så vet jag utifrån erfarenhet att det är säkert många av er som är eller har varit i situationer som dessa. Och det är ett lidande som inte är helt lätt. För även om stenarna inte haglar över oss som de gjorde över Stefanos rygg, så kan ibland det vara ganska tungt att bära korset. I Lukas 14, 28 så säger Jesus det att om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Stefanos hade gjort den kalkylen. Så att det finns risker. Men det är värt att ta de riskerna för att gripa tag i det som Gud har skänkt genom Jesus Kristus. Paulus, Saul, han som tyckte att det var rätt att Stefanos dödades, kom efter mötet med Jesus på Damaskusvägen att göra den insikten. Den här kalkylen handlar om mitt liv. Det är det absolut viktigaste jag kan göra. Och han kom också att lida döden för sin tro. Runt år 62 i Rom så kom han att halshuggas. Men kalkylen höll för honom. Och vi kan påminna oss om det som Jesus säger i en av liknelserna. Det här om mannen som hittar den vackraste pärlan han någonsin har sett. Och säljer allt han har. För att få äga denna pärla och införliva den och låta den vara hans samling. Himmelriket är oändligt dyrbart. Och det är värt att ta fasta på. För martyrskap i olika former behöver inte vara så avancerat som Stefanos. Det är för många en del av kristenlivet. Det är inte givet, men det är ingenting som vi kan vifta bort och säga att det där kommer aldrig i någon form att hända mig. Bibeln talar ju om att vår värld på olika sätt är förblindad och inte förmår att se det goda som Gud har gjort. Och därför så är det som vi kan se och tro, det som vi har tagit på, den uppenbarelse som Gud har gett, blir ju faktiskt på ett sätt provokativ för vår samtid. Och det är också ett rött skynke för det som Bibeln beskriver som de andemakter som styr och ställer på olika sätt och som härjar runt i denna värld. De vill hindra oss från att tjäna Gud. Och kan de inte hindra oss med det så ska de i alla fall försöka förpesta vår tillvaro medan vi gör det. Det är som de tänker. Men trots allt, lidandet för kyrkan i sin helhet förmår att ge växt. Vittnesbördet från Nordkorea att den här generalen hade dött fortsatte med detta ger trovärdighet för evangeliet bland de kretsar i militären som styr. Vi kunde se det i Sovjet att kristna som förföljdes under värnplikten eller kanske utsattes för svåra övergrepp där under de värsta religionsförföljelserna, de kom att vara trovärdigt vittnesbörd för sina kamrater och vänner. Och kanske några årtionden senare att dessa kunde tänka tillbaka, vad hade han? Och de kom till tro. Om människor ser att Jesu efterföljare är trovärdiga och håller ut, så är det någonting som är attraktivt och någonting som kan besegra fruktan och nöd. Därmed dock inte sagt att vi ska söka lidandet. Det fanns en vurm av det under vissa tider av den tidiga kyrkan att aktivt söka martyrskap. Men det konkluderades ganska fort av kyrkans ledare att låt bli det. Vi ska stå raka och fasta i vår tro. Och vi får lita på Gud att han vill bära oss och andra. Sen kan vi också bära med oss det att i lidandet och i prövningen generellt så kan vi få bli mer beroende av Gud. Vi läser i Gamla testamentet om en händelse när profeten Elia är ensam kvar av Herrens profeter i landet. De andra har antingen dräpts eller skingrats för vinden under förföljelser. Så möter han då 450 av avguden Baals profeter och efterföljare på berget Karmel. Och det blir vad man skulle kunna beskriva som en böneduell. Där Baals profeterna tar en hel dag och inte får något gjort. Och Elia ber Herren Gud att visa din makt och din härlighet. Och Gud griper in. Längre fram i Nehemja bok så läser vi om hur Nehemja, när han får höra om det stora lidande som de judar har som finns, som har återvänt till Israel och försöker bygga upp staden. Så han går in i fasta och bön när han får höra om Jerusalems förnedring. Och det kom att leda till en befrielse och en upprättelse för det judiska folket, för landet och för staden. Och Paulus, han misshandlades under sin tjänst, men höll ändå ut för att, som han skriver, kunna vinna segerkronan, vinna segerkransen som man sträcker sig efter. Och liksom de här och som oräkneliga andra män och kvinnor genom kyrkans historia, så kan vi få uppleva ett fördjupat beroende av Gud, av hans närhet och kärlek och omsorg. För tro kan stavas på många sätt. Och ett sätt som tro kan stavas är beroende. Och när vi tittar omkring oss så ser vi att det är en värld som på många sätt är skev och kanske också galen. Det är en tid när kyrkan i många länder, inte i vårt land, men i många andra länder, så förföljs kristna med våld och vapen och förtrycks på olika sätt. Vi kan se det i Irak, i Indien, Egypten, och då har jag bara tagit och skummat lite på ytan. Sen finns det ju förstås länder där vi inget hör på samma sätt, men där vi vet att förtrycket kanske är långt hårdare än i dessa länder. Men det är en tid som denna som vi lever i, och det är en tid som denna vi är satt att verka som enskilda kristna, som församling och som världsvid kyrka. Det är en tid som denna där vi faktiskt får påminna oss att människor fortfarande kommer till tro, får lära känna den uppståndne Herren och faktiskt blir lärjungar och efterföljare. En tid som den är det vi lever i. Och i en tid som denna så får vi hålla fast vid evangeliets löften. I en tid som denna så får vi fördjupa oss i Guds ord och låta oss impregneras av det. Inifrån och ut och utifrån och in. I en tid som denna får vi också leva med hoppet om Jesu återkomst för ögonen. Att han har lovat att komma tillbaka när tiden är inne. I en tid som denna så får vi också minnas att han har lovat, som Jesus säger i Johannes evangeliets 10:e kapitel, att jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Inte liv i begränsad omfattning eller liv i begränsad utsträckning, utan jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd, säger Jesus. I en tid som denna så får vi också hålla fast vid Guds bud och ordningar. Vi får göra det även när andra famlar och vacklar, och vi får stötta varandra så att vi tillsammans kan göra det. Och slutligen, i en tid som denna så får vi också se och be för att människor ska komma till tro, Att människor faktiskt i denna stund får växa i tro och leva i tro i Jämtland, i Östersund, ännu denna dag. För vi får tro att Gud är med oss. Att han vill bära oss och vill leda oss. Vi får minnas att om någon lem i kroppen lider, så lider vi alla. Men vi får också veta det att han bar all lidande och all död på Golgata. Och han steg upp ur graven för att visa att död och lidande inte är den instans som har sista ordet. För han besegrade döden, han har besegrat det onda, och han kommer aldrig någonsin att lämna den som vill leva nära honom. Amen. Vi får tacka och be. Gud, vi tackar dig för dina löften som du har lagt i ditt ord. Låt det få bli tydligt och verksamt i våra liv. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans resa oss upp och stämma in i bekännelsen av vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi ta och sjunga psalm 358.